Välkommen. Du lyssnar på I sagans värld, Radio Tyresö 91,4. Med skådespelerskan och sagoberätterskan Marina Maria Granlund. Tyresöbo sedan 1985. Här i Tyresö har jag genom åren arbetat med teater och berättande i kommunens grundskolor, på förskolor och på gymnasiet, på kulturskolan och inom kultur och fritid, på arbetsförmedlingen och i församlingen. Ja, och kanske på många fler ställen. Men jag är nog numera känd som den sagoberättande bergadrottningen. Och för att leda historiska kulturvandringar i Tyresö slottspark. Att berätta sagor, sägner, fabler och myter för alla åldrar, det är något som ligger mig varmt om hjärtat. Och därför så lanserar jag nu berättarprogrammet I sagans värld på Radio Tyresö 91,4. För att dela med mig av tankar och berättelser som jag har berättat sedan min första I sagans värld-föreställning som skapades just här i Tyresö, hösten 1985. Så håll till godo. Ett, tu, tre. Alla goda ting är tre. Och sagorna är tre som du nu ska få höra. Ja, det här programmet det spelas ju in på vårdagjämningen. Och vårdagjämningen den 20 mars. Den infaller mitt emellan midvintersolståndet då natten och mörkret är som längst och solen är som längst bort och midsommarsolståndet då dagen är som ljusast och längst och solen ligger som närmast. Vid den här tiden för vårdagjämningen, ja, i alla fall här i Tyresö, så har fåglarna börjat sjunga och kvittra. Allt för att locka till sig en partner. Hackspetten trummar på träden och på telefonstolparna. Ja, kanske har ni hört det någon gång när den till och med sitter och trummar uppe på den där kopparhöljda toppen. Liksom för att tala om att här har ni en näbb som är att lita på. Talgoxen kvittrar och koltrasten den pickar efter någon mask som letat sig upp i den fuktiga jorden under lövhögen. Rådjuren och haren byter päls och ekorren leker tafatt och kastar sig mellan träden. Själva längtar vi ut då solljuset visar sig. Vi lapar sol mot en husvägg i lä fast ännu väl påpälsade. Det får mig att tänka på sagan om nordanvinden och solen. Solen och nordanvinden tävlade en gång om vem av de två som var starkast. Just då kom en vandrare insvept i en varm kappa förbi på vägen. Då sa nordanvinden till solen: "Du, den av oss två som först kan få vandraren och ta av sig kappan, den är den starkaste." Ja, visst, sa solen. "Du kan börja." Och så började nordanvinden och blåsa och blåsa och blåsa med alla sina krafter. Men hur mycket han än blåste så svepte vandraren bara kappan tätare och tätare omkring sig. Då började solen istället att lysa och skina med sina varma strålar. Och genast tog vandraren av sig kappan. Ja, så fick nordanvinden erkänna att solen var den starkaste av de två. Och snipp snapp slut, så var den sagan slut. Ja, I vissa kulturer så firar man faktiskt nyår vid vårdagjämningen. Och det känns ju faktiskt rätt logiskt nu när det nya livet är på väg att födas i naturen och i våra hjärtan. En annan sak som firas den 20 mars, det är världsberättardagen. Ja, den instiftades i mitten av, eller i mitten slutet av 80-talet av några berättare i Stockholm, initierat av en bibliotekarie. Numera så enas berättare i världen om ett gemensamt tema för världsberättardagen varje år. Och i år 2026 är temat När ljuset övervinner mörkret. Light over darkness. Ett passande och viktigt tema. Eller hur? I dessa tider med krig och klimatkriser. Men också ett tema som passar i fastetiden som vi också befinner oss i. Det får mig att tänka på en annan berättelse som jag fick till mig genom en kanadensisk berättare som var här i Stockholm på en berättarfestival för många, många år sedan. Och han i sin tur, han hade fått den av en afrikansk berättare. Men innan jag började så fick jag faktiskt lust att sjunga en sång. En trädsång om naturen. En gammal folkvisa, och den går så här. När jag gick i skogen, då fick jag se ett berg. Ett dejligt berg, och ett förunderligt berg. Roten på berget och stammen på roten. Grenen på stammen och kvisten på grenet. Boet på kvisten och fågeln i boet. Och berget ligger långt bort i skogen. Och berget ligger långt bort i skogen. Ja, det här är faktiskt en sång som många barn här i Tyresö har fått lära sig och göra rörelser till också. Men så var det där med sagan. Sagan om hur hjärtat kom till världen. Det här var på den tiden när den store skaparen hade skapat hela världen. Mörkret, solen, regnet och månen. Människorna, ja, de var också skapade. Men de hade inget hjärta på den tiden, bara intelligens. Så en dag så kallade den store världsskaparen till sig sina barn, solen, månen, mörkret och regnet. Och han sa, mina barn, tiden har kommit och jag måste lämna er och allt som jag har skapat. Men jag ska sända er hjärta i mitt ställe. Men innan jag ger mig av så skulle jag vilja veta vad ni tänker göra när jag är borta. Solen. Vad tänker du göra när jag lämnar världen? Åh, kära värld. Kära världskapare, sa solen. Jag skulle vilja skina med mina strålar, lysa och brinna med mina brinnande heta strålar över hela jorden. Nej, 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 sa den store världskaparen. Det är ingen bra idé. Du kommer ju bara att bränna sönder allt vackert som jag har skapat. Nej, du mitt solbarn, du ska samarbeta med regnet. Och du, regn, vad tänker du göra? Åh, världsskapare, jag vill låta regnet falla över hela jorden med all min kraft och styrka. Världsskaparen svarade, och vad kommer att hända då? Du kommer ju att dränka hela jorden. Nej, du regn. Du ska samarbeta med solen. När solen har värmt upp jorden så att allting vill börja växa och gro, då är det din tur att komma fram och friska upp jorden med ditt friska och livgivande vatten. Så vände sig den stora världskaparen till mörkret. Och du då, mitt mörkerbarn, vad är dina planer?
Åh, världskapare, svarade mörkret. Mitt mål det är att härska över hela världen. Jag tänker härska för evigt. Den store världskaparen såg på mörkret och sa att det får absolut inte ske. För om du får härska med ditt mörker, kära barn, då kommer ju ingenting att kunna leva. Ingen kommer att kunna se och glädjas över allt det vackra som jag har skapat i världen. Nej, du mitt barn. Du ska samarbeta med månen. Och bara de sista dagarna i månvarvet så ska du få härska med ditt mörker. Och för dig, mitt kära månbarn, ska jag berätta vad som kommer att hända? Du, mitt månbarn, du som är mitt allra sötaste och underligaste barn. Ibland kommer du att cirkla runt på himlavarvet. Rund och full, och ibland så kommer du vara tunn som ett knivblad. Likt en skära som skär loss människornas drömmar. Ja, så kommer det att bli för all framtid. Men nu måste jag lämna er. Men jag kommer att sända någon annan i mitt ställe. Jag kommer att sända er hjärtat. Och så försvann den store världskaparen. Det gick en tid, och efter en tid kom hjärtat till världen. Hjärtat var litet och rött, ungefär lika stort som min knytnäve. Men hjärtat grät och vandrade sökande omkring efter svar. Hjärtat undrade var den som hade skapat henne fanns. Var den som hade skapat allt vackert i världen fanns. Hon gick till solen, månen, regnet och mörkret och frågade. Men ingen visste var den store världskaparen fanns. Vi vet ingenting. Vi vet inte var världskaparen har tagit vägen, svarade de alla. Hjärtat svarade sorgset. Jag skulle så gärna vilja möta den som har skapat världen, men eftersom det inte går så ska jag krypa in och bosätta mig hos människorna och fortsätta mitt sökande där. Och så kommer det sig att varje barn, fött av man och kvinna, längtar efter att få möta sin skapare och hela världens skapare. Och det är den längtan som vi kallar för hjärtat. Ja, berättelsen om hjärtat. En berättelse om längtan och sökande. Och det är säkert något vi alla mer eller mindre kan relatera till. Som jag sa, när det här programmet sänds så kommer vi också fira eller ha firat våffeldagen med Maria bebådelsedag. Jungfru Maria
och den heliga modern Maria, eller Madonnan som hon också kallas, är varmt älskad och tillbedd inom många kulturer. Och Maria bebådelsedag firas den 25 mars. Det får mig att tänka på en medeltida berättelse om en gycklare och Madonnan. Gycklaren och Madonnan, en medeltida saga. Eller en legend snarare. Det var en gång en skicklig och berömd gycklare. Han var vida berömd och folk stod med gapande munnar och höll andan när han gick på lina mellan de höga kyrktornen i den gamla staden. Han rosades och applåderades för sina konster var han än gick och folket ropade mer, mer, vi vill se mer. Men så hur det nu var så började gycklaren mer och mer känna en tomhet och en meningslöshet inom sig. Det var som om han längtade efter något annat i livet. Något som gav honom mening. Något som kunde fylla hans hjärta med glädje. Så en dag bestämde sig gycklaren, den världsberömda gycklaren, för att ta av sig sin gycklardräkt. Och istället inträdde han i ett kloster och iklädde sig munkkåp. Han hoppades på att han skulle hitta en sann och djup mening med livet. Men nu var det ju så att han kunde ju ingenting annat än sina gycklarkonster. Han kunde ju varken läsa eller skriva eller något annat nyttigt. Jo, rensa ogräs i trädgården. Det var en uppgift han kunde klara av. Men så gick tiden. Och han fortsatte att känna sig miserabel, tom. Allting kändes fortfarande meningslöst. Trots alla de vackra bönestunderna och de vackra sångerna under mässorna så kände han ändå bara en tomhet och förtvivlan. Men så en dag, när han som vanligt var på väg in i den stora klosterkyrkan för att fira mässa med de andra klosterbröderna, då fick han plötsligt syn på en liten hemlig trädörr som låg gömd bakom ett förhänge som av någon anledning inte blivit stängt ordentligt. Nyfiken som han var fick han plötsligt ett infall att ta reda på vart den dörren ledde. Det var ju ändå ingen som la märke till honom, så om han försvann så skulle ingen ta notis om det. Så han smög sig hastigt bakom förhänget när ingen såg honom, öppnade den lilla trädörren som ledde till en liten trappa ner till ett litet kapell med ett altare. Och ovanför altaret hängde en bild av Madonnan, Moder Maria, Jungfru Maria. Men hon såg så sorgsen ut. Och i handen höll hon en liten näsduk. I samma stund ringde det i klockorna för att fira mässa. Och munken tänkte, jag hinner ju inte upp osedd för att fira mässa. Men då fick han plötsligt ett infall. Han bockade och bugade framför madonnan och bad att han skulle få tillbe henne på det sätt som han kände att han kunde ge sin kärlek och glädje i bön för att visa henne respekt. Så där han stod knöt han upp repet från munkåpan, slängde av sig munkåpan tills han stod där i bara livklädet. Och så började han tänja och böja på kroppen och krumbukta sig, göra kullerbyttor och slå volter, gå på händer. Ja, han höll på tills han föll alldeles avsvimmad ner på golvet. Men då hände något som ingen såg. Den sorgsna madonnan på altartavlan klev ut ur tavlan och ner på golvet till den avsvimmade munken. Och med ett ömt leende lyfte hon sin lilla hand med näsduken och torkade den svettiga pannan. Och när hon märkte att han återandades lugnt lämnade hon honom och återtog sin plats i altartavlan. När munken så småningom vaknade till liv kände han sig för första gången på länge så lätt om hjärtat. Det var som om något ljust började spira i hjärtat på honom. Och som ni kanske förstår så ville han ha mer av den känslan. Så varje dag när han trodde att ingen såg honom smög han sig åter ner i det lilla kapellet. Ja, vad som hände med madonnan när han låg avsvimmad på golvet, det hade han själv ingen aning om. Men känslan av lättnad, av ljus och glädjen som spred sig mer och mer i hans bröst, mer och mer inom honom för varje dag som gick, så pass att en av de andra munkarna började lägga märke till honom och undrade vad han höll på med. Vad gör han där bakom förhänget? Och en dag hände det som inte fick hända. Den andra brodern som var noga med att allting skulle gå rätt till fick syn på vår munk när han smög sig bakom förhänget och ner i madonnakapellet. Nu följde brodern efter ner i kapellet och gömde sig bakom ett skynke. Och ni må tro att han förfasade sig när han såg hur munken drog av sig munkkåpan inför madonnan och stod där nästan naken och började krumbukta sig och det vämjeligast framför den heliga madonnan. Har han ingen skam i kroppen? Nu fick han brott därifrån. Det här måste han anmäla till abboten. Och innan han hade sett miraklet så var han i full färd upp mot abbottens kammare där han knackade på och berättade om det fasansfulla han sett. Var detta verkligen av Gud så förfärligt? Abbotten, som också blev lite upprörd, sansade sig dock och sa: låt oss följa efter imorgon för att se hur vi ska besluta i detta ärende. Och så blev det. Nästa dag var abbotten och skvallermunken, brodern, på plats i kapellet.
väl gömda bakom ett skynke. Vår gycklarmunk började som vanligt att buga och be inför madonnan. Be om att han skulle få tillbe henne på det enda sätt som han förstod att visa sin kärlek. Så knöt han upp repet, slängde av sig kåpan, började tänja och böja på kroppen, ömsom sorgset, ömsom glädjefullt. Han gick på händer och gjorde volter. Ja, det var som om han gick in i trans. Tills han åter låg där, avsvimmad på golvet. Men just som de hemliga åskådarna var på väg att avslöja sig. Ja, de hade hållit andan och åsett allt. Så fick abbotten syn på altartavlan och madonnan. Plötsligt hejdade han sig när han såg ett starkt ljus som blixtrade till. När den heliga modern mirakulöst klev ut ur tavlan, ner på altaret och vidare ner på golvet till den avsvimmade gycklaren. Både abbotten och den andra brodern såg hur madonnan lyfte sin lilla hand och med näsduken torkade svetten ur pannan på den lilla munken innan hon åter försvann in i altartavlan. Abbotten och den andra brodern stod som hänförda. Ett mirakel. De hade bevittnat ett mirakel. De smög sig tyst härifrån. Och abbotten förmanade den andra brodern och sa: det som vi här idag har bevittnat stannar mellan oss två. Den andra brodern nickade allvarligt och lovade på heder och samvete att inte avslöja undret och miraklet för någon. Men nästa dag blev vår gycklarmunk uppkallad till abbotten. Och med darrande ben klev han upp för alla trapporna. Nu har de kommit på mig, tänkte han. Nu kommer de att skicka iväg mig. Väl stående framför abbottens stora skrivbord blev han myndigt tillfrågad om hur han tillbad vår heliga madonna, moder Maria, jungfru Maria. Ja, nu kommer det. Nu kommer jag bli bortkörd. Men eftersom han inte ville ljuga så berättade han istället hela sin historia. Om hur han hade känt sån hopplöshet. Och hur han sedan hade funnit glädje i att tillbe Herrens moder på det enda sätt han kände till. Nå, sa abbotten, då ska du fortsätta med det. För det du gör, det är av Gud. Men mer än så sa han inte, abbotten. Och om miraklet berättade han aldrig för gycklarmunken, som var så överlycklig i att han nu äntligen hade hittat sin väg till inre frid
och meningsfullhet.
Och snipp, snapp, snut, så var den legenden slut.
Maria går i Rosengård, Kyrie eleison. Maria går i Rosengård som sen 7 år ej knoppar får. Kyrie eleison.
Ja, 1, 2, 3. Sagorna var 3 som du har fått lyssna till. Och du har lyssnat på i Sagans värld, Radio Tyresö 91,4. Med mig, skådespelerskan och berättaren Marina Granlund. Musikgingen som du hör i början och slutet, den är skapad och framförd av Giannis Avramidis. Så tjingeling, buffeli buff buff, tills vi hörs igen.